Fader i himmelen, vi vill tacka dig för den här sanningen som sjöngs ut. Att du har i Jesus Kristus, din son, förenat oss med dig. Och vem kan rycka oss från dina händer? Tack, världens skapare, att du förblev inte för våra hjärtan bara en enorm Gud som är långt borta i universum, utan du blev vår fader. Du blev så nära som det går att komma. Tog oss i din famn och låtit våra öron höra ditt hjärtats, dina hjärtats slag, Herre, dina slag av ditt hjärta. Och vi tackar dig för det, prisar dig för det. Herre, jag ber bara för min egen del och för varenda en av oss som är här och för hela ditt folk överallt i världen att den här sanningen, enorma sanningen, ska sjunka så djupt in i våra hjärtan att ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek eller från Guds kärlek som visades och visas dagligen och kommer att visas i hela evigheten. Tack Fader för det, tack Fader för det. Jag ber nu att ditt ord ska styrka oss, att ditt ord ska bygga upp oss, att ditt ord ska rena oss från allt skräp som finns i våra själar, Herre, så att vi kan gå härifrån idag ännu mer övertygade om att du gör ditt verk i våra liv, att vi, hela oss och hela våra liv är ditt verk. Tack för din trofasthet i vad du gör i oss, Herre. Prisa dig för dig i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, hur ska jag förhålla mig till det här, du, Daniel? Ni köper längre och längre där. Ska jag stå här då? Va? Ska jag resa upp? Men ni brukar säga att vi ska inte röra vid det. Så. Så. Men syns jag om det blir så högt? Jag ska inte synas, eller hur? Okej. Jag måste... Troligtvis. Så du tolkar även sånt? Okej. Sorry. Jo, det är bättre så här. Okej, för er som har inte varit här, för jag såg att det var 2 månader sedan som jag började med det här om samvete. Vilket ämne, va? Kära Gud. Det finns vissa predikningar som angår alla, förutom de som inte har något samvete i det här fallet, men det är knappast att det finns någon sån. Jag vet att det är ett svårt ämne och det är nästan lite trävande i morse när jag tänkte på det vad jag pratar om. Det berör en aspekt av vår personlighet som är otroligt känslig och otroligt svår. Eller hur? Och bara kort att säga, ni som sagt var inte var här första gången, så började jag med att prata om att om jag skulle... Bara repetera vad som står i tro eller ej, vad som står i FN:s deklaration. Deklarationen om mänskliga rättigheter. Så står det skrivet där att FN:s deklaration för mänskliga rättigheter grundas på att varje människa är utrustad med en förnuft och ett samvete. Och samvete anses vara fött eller medfött och också delvis av uppfostran och så vidare. Men jag älskar det här att de ändå erkänner att människan föds med någonting. Med en känsla för rätt och fel, eller hur? Så det är inte bara produkt av uppfostran och så vidare. Men det är intressant att de ser vidare att samvetet är en känsla av för rätten och förmåga att avgöra vad som är rätt och fel. Och sen vidare ser det att det är också en förmåga att känna skuldkänslor. Det här är inget populärt ord. Vi lever i en värld som vill befria sig själv från känslan av skuld. Samtidigt så måste man säga att det finns inget värre än att vandra med skuldkänsla, eller hur? Och det här med Gud och sånt, om det finns någon aspekt av våra liv där man kan känna sig skuldsatt och belastad av skuldkänslor, det är just i relation till Gud. Vi har relation till en fullkomlig varelse, till en Gud som är fullkomlig, till en Gud som är helig, till en Gud som är egentligen fruktansvärd på ett sätt. Och att relatera till honom och ha gemenskap med honom och leva upp till vad han kräver, gode Gud. Vem vågar sig på det? Då är det bättre att vara oreligiös, eller hur? Och inte ha sådana problem. Och det är många som ser det när de blir frälsade. De ser, innan jag blev frälst hade jag inga problem med något. Nu har jag problem varje dag. Okej, jag nämnde att så är det inte bara. Det blir bättre. Så jag bara nämnde det här. Så det är förbigående, i förbigående. Jag nämnde det finns, som jag vet, tre slags samvete. Det finns gott samvete. Det finns ont samvete eller dåligt samvete. Och sen finns dödssamvete. Jag kommer att ta upp alla de så småningom. Men just nu började vi med det här. Med dåligt samvete eller ont samvete. Det är intressant, det här uttrycket, ont samvete. Egentligen så handlar det om att samvetet som är dåligt kan göra ont i våra själar. Är någon som har ont just nu av dåligt samvete? Nej, jag bör inte lyfta handen. Men det är inte så svårt att få ont i själen av dåligt samvete, eller hur? Det intressanta med det här samvetet är följande. Dåligt samvete är inte samma sak som att du och jag gör fel. Dåligt samvete är inte bevis på att det vi gör är fel. Det är helt enkelt så att vi har dåligt samvete i väldigt många olika situationer. Och jag började förra gången om att tala när det gäller oss som är troende, som tror på Gud, kristna och även andra religioner skulle jag våga påstå. Så tror jag att det här är en av de vanligaste som vi kämpar med. Vi har våra höga ideal. Vi har liksom saker som vi strävar efter. Vi har påbud efter vilka vi ska leva och så vidare och så vidare. Och det finns inget lättare än att som en troende få dåligt samvete. Jag citerar ofta Ludwig Wittgenstein, om någon vet vem det är, en judisk filosof som sa så här: varje någorlunda normal människa vet att hon är ofullkomlig. Endast den religiöse tycker sig vara alltid dålig. Hemskt. Okej. Och det handlar precis om det som vi säger, därför att när vi lever efter, eller när vi tror på vissa ideal, då är det otroligt lätt att sätta sig i relation till idealen och konstatera att vi kommer till korta. Och som jag sa, en av viktigaste saker, tror jag, för oss kristna, det är att, jag vet inte om det är rätt uttryck, att lära oss, låter som att vi kan lära oss någon metodik här för att kunna leva i det. Men att utifrån Guds ord helt enkelt lära oss hur vi blir vänner med vårt samvete. Därför att ha samvete som ovän är en av de svåraste saker att handskas med, tror jag. Jag började tala om orsaker till det dåliga samvetet. Kom ihåg, dåligt samvete är inget bevis på att det du och jag gör är fel. Men vad är det som orsakar vårt dåliga samvete? Jag nämnde förra gången det första, och jag ska börja med att läsa igen de här sakerna. Och jag ska läsa dem både i början och hoppas i slutet, för det är, man måste lindra in det här undervisningen i bra början, i bra slut, annars blir det inte lätt. Okej. Så jag läser från Titus först. Titus brevet. Ni vet, när jag var ung, jag påmindes här nu när jag var på missionsresa. När jag var ung och inte frälst ännu. Och när jag läste i vår jugoslaviska då Bibeln att brevet skrevs till Titus, på vårt språk var det brevet till Tito. Och det var Tito som var presidenten då i landet, så jag tänkte, fy vad häftigt att vi har en president som Gud skrivit ett brev till. Men så småningom fattade jag att det var inte så. Men låt mig få läsa först bara från Titus brevet så här i kapitel 1 och vers 5. Så står det skrivet så här. Käre Gud, hela mina ögon, eller? Det är så när man köper glasögon per kilo, vet ni det? Och nu har de flyttat på versen också. Då går jag vidare till Hebreerbrevet istället. Okej, Hebreerbrevet kapitel 6, det är det med det vi började, vers 1. Det står skrivet så här: låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna, omvändelse från döda gärningar, tron på Gud och så vidare och så vidare. Okej, så här står det skrivet att omvändelse från de döda gärningar är en av grundläggande saker i det kristna livet. Okej. Okay. Och det är intressant att vi uppmanas till att omvända oss från de döda gärningar. Jag läser då också Hebreerbrevet vidare. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 14. Och utan den versen så tror jag det är svårt att tala om de här sakerna. 9 och 14 säger så här. 9 och 14. Okej, okay, då står det skrivet så här. Han talar, författaren, om bockarnas blod som offrades för att folket skulle på något sätt få gott samvete. Och så säger han i vers 13. Okej, okay, om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena, så de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samvete. Hur mycket mer ska inte då Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden. Om jag skulle säga så här nu, lite kanske tillspetsat och lite överdrivet för att poängen ska komma fram. Min erfarenhet är, utifrån mitt eget liv och många andra som jag känner kristna, att en otroligt stor skara kristna kan egentligen inte tro att de kan tjäna Gud och att Gud kan använda dem på grund av inget annat än deras dåliga samvete. Och när man har dåligt samvete i relation till Gud, det första frestelsen som vår mänskliga natur kommer till oss är att försöka blidka Gud med våra gärningar. Och allt vad vi gör för att få Gud att vara nöjd med oss kallar Bibeln för döda gärningar. Det här är hemskt. Så du menar, när jag gör någonting för Gud för att han ska tycka om mig då, att det är döda gärningar? Jo, det menar inte jag, det menar Gud. Okej, okay. Jag kanske skulle bli imponerad av dig, men Gud blir inte imponerad. Därför att i Kristus, endast i honom, finns Guds acceptans av var och en av oss. Och det här är så svårt. Det här är en dualism i det här som är svårt att handskas med. Men jag måste säga att jag bara ber att Gud ska dra mig djupare och djupare i förståelse av detta. Därför att så länge jag gör så, då sysslar jag med döda gärningar. Och det är döda gärningar som är största hinder för Gud att använda mig. Istället för att ge mig till Gud och han ska använda mig, aldrig för att mitt rykte ska bli bättre eller att jag ska se bättre ut i hans ögon, utan att ge mig till Gud för att andra ska bli välsignade genom mig, så kan jag hela tiden syssla med döda gärningar. Det vill säga försöka göra Gud förnöjsam med mig om jag har dåligt samvete. Så det här är en otroligt viktig sak. Så det är därför jag tror att de här verserna är så otroligt viktiga när vi pratar om det här. Och jag ska läsa från Filipperbrevet också, kapitel 3 och verserna 7-9. Och lyssna, det här är en man som i den religiösa bemärkelsen har varit närmast perfekt troende. Och han säger det, Paulus, att han var en sådan. Han var i stort sett en som man kunde stämpla med godkännandets stämpel. Han säger så här. Han talar om hur han var tidigare, vad han har gjort för att Gud ska vara nöjd med honom. Och allt detta räknar han och så säger han. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har all det andra förlorat sitt värde för mig. Lyssna vad han säger nu. Hör nu vad denna apostel säger innan han blev frälst. Han säger att allt vad han gjorde för Gud, och han gjorde det med sån ivrighet. Ni vet vad Paulus var innan han blev frälst. Han säger all detta kastar jag på sophögen. Så mycket är detta värt. För att vinna Kristus, och nu kommer det, och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Okej, vänner, utan det här kontexten, utan det här kan vi inte prata om samvete. Jag vågar inte. Jag vet inte om du vågar. Oskar, vill du? Nej, han vågar inte heller. Okej? Okay? Då är vi överens. Där två eller tre är överens, då är det säkert sant det här. Och låt mig få säga bara, jag 40 år efter att jag blivit frälst, den här sanningen börjar bli så dyrbar för mig. Jag kan inte röra mig utan att sätta mig i kontexten av att Gud har i Kristus en gång för alltid, hör nu, en gång för alltid frälst mig och en gång för alltid förklarat mig helig. Det vill säga, oberoende vad jag gör med mitt liv som frälst, om jag håller mig till korset kommer jag till himmelen. Jag är tillräckligt helig för att kunna komma i Guds närvaro. Kära Gud, Håkan, jag tänkte säga något, men okej. Nu går vi vidare. Jag vill bara nämna några av de här döda gärningarna. Det kommer bli en lång lista. Varenda en punkt här är predikan för sig själv. Men jag tänker inte göra det, annars skulle vi suttit här länge. Okej, det första, en av de första. Döda gärningar, det är gärningar som vi gör för Gud utifrån fruktan att om vi inte gör det, så kommer någon konsekvens att ske i våra liv. Antingen kommer Gud att straffa oss direkt, eller någonting kommer att ske i våra liv som inte är bra. Det intressanta är att hela Gamla testamentet egentligen, trots att i sitt väsen är Gamla testamentet inte sådan, trots att vi tror att det är sådan. Gud är kärlek i Gamla testamentet lika mycket som i Nya. Men av någon anledning, jag förstår inte riktigt varför, så handlade Gud med mänskligheten de fyra Guds dagar, 4000 år före Kristus, på det här viset. Kanske därför att han ville visa människorna att du kan inte uppfylla det som jag kräver av dig. Och Gamla testamentet, till exempel i 5 Moseboken 28, då talar Gud om välsignelse och Gud talar om förbannelse. Gud säger till Israels folk, om du gör så, då kommer jag att göra det här och det här och det här för dig. Och det är häftiga löften. Och så säger Gud, men om ni inte gör det, då kommer det här och det här och det här att hända. Någonstans i vår natur, i vårt medvetande, finns det här fruktan att inte behaga Gud tillräckligt. Och det är en dödgärning som motiveras utifrån fruktan för Gud. Det är en dödgärning. Det här är jobbigt som jag ska dela med nu. Här sitter en av mina tre barn. Det handlar inte om henne, det handlar om ett annat barn. För några år sedan krockade han och jag ganska ordentligt. Det var fruktansvärt faktiskt. Och han kom i konflikten till mig och sa så här. Jag sammanfattar det här väldigt kort. Han sa till mig så här: pappa, när jag hjälpte dig igår att stapla veder och allt vad jag gör för att du ska tycka om mig. När jag hörde detta så jag visste inte vad jag skulle göra med mig. För att jag såg vad jag gjorde. Mitt eget barn behövde förtjäna min kärlek. Och tyvärr så har jag gjort samma fel med andra av våra barn också. Någonstans inom oss finns det här medfött. Och om man då tänker så här som ett litet barn. Och barnen vet det också. Barnen vet vad de ska göra. Eller vad de gör och vilka konsekvenser blir det. Eller hur? Om vi ser till barnen, rör inte det. Och så går du ut ur rummet och du kommer tillbaka. Och hon eller han precis är på väg att röra vid det. Visst stannar han så här. Nu är mamma och pappa här. Nu ska jag inte göra det här därför att det finns konsekvenser. Och hör mig vad jag säger nu. Religionens väsende är just i detta. Religionens väsende är själva fruktan för gudomlighet. Så fungerar religionen. Men så fungerar, halleluja, inte den goda nyheten som heter evangeliet. Och sådan är inte våran Gud. Och ändå lever tusentals av oss i den här fruktan. Har jag bett tillräckligt? Har jag bett tillräckligt? Har jag läst tillräckligt? Jag minns mina dagar. Jag ser mig själv nu i Malmö. Där på Vårgatan sitter jag och jag var nyfrälst. Och jag sitter och läser Bibeln. Och så hör jag en röst. Du sitter här och läser Bibeln med en människa och går till helvete. Gå och knacka dörr. Så jag gick och knackade dörr. Och tre stycken slängde dörren framför min näsa. Så säger en röst: du går hit ut och knackar dörr. Du har inte läst tillräckligt Bibeln. Och jag tänkte, vem i hela världen pratar här? Vad är det? Och allt som då gjordes, gjordes faktiskt utifrån någon typ av fruktan. Om jag inte evangeliserar tillräckligt, då är det inte bra. Om jag inte läser Bibeln tillräckligt, om jag inte gör det och det och det. Kära Gud, vem vill umgås med sån typ? Får jag fråga, hur många vill ta emot denna Gud nu? Va? Okej, okay. Så allt vad vi gör utifrån fruktan för att vi kommer att uppleva något dåligt är döda gärningar. Och döda gärningar, då självklart, förorsakar dåligt samvete. Och dåligt samvete gör oss väldigt oanvändbara för Gud. Lyssna, vilka gärningar gör folk för de gudar som inte är en sann gud? Och även judiska folket i Israel lurades till det i en tid av sin vandring med Gud när de ville vara som andra folk. Jeremia, kapitel 48, vers 10. Kära Gud, de flyttar hela tiden på saker. Jeremia 19 och vers 5. Jeremia, och nu om det inte är där, då vet inte jag vad jag ska göra. Okej, det är här. Lyssna vad Gud säger till sitt folk. De har byggt offerplatser där de bränner sina barn som offer åt Baal. Något sådant har jag aldrig befallt, aldrig talat om och aldrig tänkt på, säger Gud. Okej, låt oss nu bara klargöra den här saken. Den är klar utan problem. Baals dyrkan var en religion, en hedna religion så att säga på den tiden. Folk offrade sina barn åt Moloch bland annat, som den avguden hette. Ni som vet lite grann, Moloch var en staty, gjort av järn, som hade sina händer så, och sen hade han ett hål i bröstet. Inne eldades det till vansinniga temperaturer. Föräldrar, för att blidka denna gud, som är inget annat än demon, okej? Okay? Föräldrar som var rädda för sin son kallade Gud Baal, de tog sina barn och satte barnen i hans armar, och barnen gled in i elden som brann på insidan. Det görs idag också. Satan är en Gud som kräver offret. Gud är en Gud som har i korset offrat. En gång för alltid. Världen behöver aldrig efter korset offra någonting. Men om vi har dåligt samvete, eller om vi säger så här. Om vi tror på en gudom, situationstecken, som inte är äkta Gud. Låt mig få säga bara. Du kommer aldrig bli kvitt dåligt samvete om du halkar in i en religion. Aldrig någonsin. Och det är det här som är tragiskt med kristenheten också. Som ibland predikar en blandning av Gud som kräver och en Gud som är kärlek. Låt mig få säga så här nu. Jag vet att på en gång tänker någon. Ja, men då lever vi och missbrukar Guds nåd. Nej, det handlar inte om det gode Gud. Låt oss en gång för alltid liksom göra upp med det. Jesus säger i Johannes 14 och 15, i kapitel 14 och vers 15. Han säger så här. Om ni inte följer mina bud, aja baja. Är det det Jesus säger? Lyssna vad han säger. Han säger så här. Om ni älskar mig, då kommer ni att hålla mina bud. 180 grader tvärtom. Inget hot. Jesus säger med andra ord. Det enda mening med att hålla mina bud eller lyssna på vad jag säger. Det är om ni gör det utifrån kärleken till mig. Gubbar eller bröder eller grabbar. Nej, grabbarna ska inte nämnas i där. Vi går vidare. Jag tror att vi förstår varandra här. Okej. Det här är religionen som driver människor till vansinniga gärningar. Gud säger, inte bara att jag inte har befallt det. Jag har aldrig pratat om det. Och jag har inte bara att jag inte pratat om det. Utan jag har aldrig tänkt på en sån vansinne. Okej, om vi drar detta till en annan nivå nu. Till vår nivå, vardagliga nivå. Låt mig få fråga. Har du och jag gjort någon gång någonting utifrån fruktan som efteråt tyckte så svara vansinnigt? Hur kunde jag tänka mig att Gud ville att jag skulle göra det? Jag har träffat människor som är gråtande. En lyfte upp handen. Ni andra, okej. Okay. Bra. Vill inte säga att ni inte är ärliga, men det är bra. Liksom, jag hoppas att ert samvete är okej. Okay. Liksom, förstå mig nu. Vi gör också saker. Och jag har hört människor säga, Herren sa till mig att jag ska göra det och det i hans namn. Gode Gud. Vilken Herre? Ni vet, först och främst säger Gud aldrig någonting utanför den här boken. Gud säger aldrig till dig att du ska gå på taket liksom i 3 dagar för att kungsängen ska bli frälst. Men tänk om någon kom och sa, du Oskar, står han. Jag bad och fastat Herren, sa att jag ska gå på taket här och uttala välsignelse i 3 dagar. Kära Gud, skulle ringa till Beckomberga på en gång. eller till Löwenströmska. Okej. Så allt som är gjort utifrån fruktan är döda gärningar. I femte Moseboken, bara att ni ska se vad det här handlar om, att Gud var inte sådan ändå, trots att han sa till dem i vissa situationer. Han helt enkelt varnade dem för konsekvenser. I 28 kapitel, vers 47, säger Herren till dem så här: eftersom du inte tjänade Herren din Gud när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt, måste du istället gå hungrig och törstig nu, naken och utblottad, och tjäna dina fiender. Så det som Gud säger är: tjäna mig med glädje, inte i fruktan, utifrån fruktan. Och jag har inte varit i Skogakyrkan nu på 4 veckor. Vad ska de säga när jag dyker upp femte söndag efter det? Ja, vi kommer att reagera som Gud. Vi kommer att fråga dig: var har du varit i 4 söndagar? Broder, vad roligt att se dig. Vi har saknat dig. Se till att det inte blir 4 söndagar till. Och vi vill inte belasta ditt samvete. Liksom, ha? Okay. Nästa sak som är döda gärningar, det är höga ideal som har inte sitt ursprung i Guds tilltal, eller i Guds ord, eller i Guds tänkande. I första Samuels boken, en lång berättelse, kapitel 14, Saul i verserna 24, eller hela kapitel 14, jag ska berätta utan att läsa. Kung Saul är i kriget, och Gud ger honom seger, och han blir väldigt så där buren av segerkänsla. Och så ser han i ett ögonblick till sina soldater, till allihopa: nu förbjuder jag er att äta någonting under dagen innan vi har slagit filisterna totalt. Det låter fantastiskt, eller hur? Nu fastar vi mitt i kriget. Kära Gud, kan det låta bättre än det? Vilken ledare vi har. Och de vågar inte göra något. Det står så att de var utmattade av krig. Självklart, i kriget är man utmattad. Och de går i skogen, och det är honung där. Ingen vågar röra vid honung, därför de var rädda för denna otroligt stora eller höga ideal som Saul satte framför dem. Då kommer Jonathan, hans son, och han vet inte vad farsan har sagt. Underbart. Ni vet, friheten för samvetet är att du inte vet för mycket. Okej, okay. Så Jonathan går dit, tar honom, hans ögon börjar lysa, han får kraft, och då säger de: nu vet dig, för att Saul, din pappa, har sagt det och det och det. Då säger Jonathan: min pappa ser dumheter. Tänk att säga till en pastor: kära broder pastor, det som du har sagt, det är rena rama dumhet. Och jag ska vara kvar i denna församling om du inte efter det här utesluter mig. Hör mig nu, hör mig vad jag säger, det här är allvarliga saker. När ledarskapet börjar sätta höga ideal, då närmar man sig risken att vara fariseer. För det om fariseer, Gud säger, Jesus säger: ni som sätter höga krav på människor, men rör inte lillfingret för att hjälpa till. Alla dessa visioner, vet ni. Nästa år ska vi bli 5 000. Och för att vi ska bli det, så ska du börja offra 90% av din inkomst. För att vi ska bjuda den där kända evangelisten som ska frälsa hela världen. Käre Gud, det idealet behöver jag inte ge 3 sekunder uppmärksamhet till. Men hör mig vad vi ser. När vi har segervinden bakom ryggen, så att säga, i ryggen, då är vi frestade att sätta ribban lite högre, för att det älskar vårt ego, vet ni. Egot älskar när den hoppar först över 2 meter och nästa gång 2,10. Jag har höjt min ribba nu på 2,70 och jag har ändå inte rivit ner den. Halleluja. Vet ni varför jag har inte rivit den? Jag går under den, vet ni. Kära vänner. Hur många gånger har jag inte satt höga? Jag minns en gång jag skulle fasta, jag hade problem med min menisken. Och jag bara fick tanken, nu ska jag fasta en vecka och Gud kommer hela mig. Tanken, underbar, eller hur? Och jag började fasta. Och så hade jag var på bibelskolan, så kom en vän till mig på besök. Och vi var ogifta och jag sa till honom, Robban, jag bjuder på lite mat. Ja, men du då? Nej, jag fastar. Ja, men du kommer bli frestad, sa han. Det är ingen fara, jag har gått över den där när du inte är hungrig mera. Efter 3 dagar. Och jag minns att jag gjorde varma smörgåsar. Och så länge de var kalla så inga problem. Jag satte dem i ugnen och så började de stekas. Har ni sett på tecknade filmer där den röken kommer ut ur ugnen, va? Och det bara liksom. Och jag kände hur smörgåsarna började flyga mot min mun. Och sen på en minut gick all min beslutsamhet genom byxorna, rann ut. Jag tog 4 stycken så här. Och i nästa sekund, när jag svalde sista biten av fjärde, så började det koka uppe här i samvetet. Gud kommer inte att hela dig nu. Gud kommer inte att hela dig nu. Du din fegis, du din ohelgade gris liksom. Allt möjligt. Allt möjligt. Och då nämnde jag till det där till min vän och då sa han, men tror du inte att Gud kan hela dig utan att du fastar? Jo, självklart tror jag på det. Självklart. Jag menar, förstå mig. Visst tror vi på det. Men när det kommer till kritan eller när det kommer till verkligheten, då vill vi gärna slippa äta 4 smörgåsar för att kunna säga Gud helade mig. För att jag fastade. Är det inte så, vänner? Käre Gud, jag minns en broder som är i himmelen nu och han förlåter mig nu när han hör mig. Han säger, jag fastade i 6 veckor för att bli andedöpt. Jag tänkte säga, du kunde fästa i 6 veckor och Gud skulle döpa dig i den heliga ande. Och om du fästade tillräckligt kanske skulle du börja liksom prata. Okej, okay, vi går vidare. Lyssna, höga ideal skapar... Höga ideal för oss i döda gärningar. Och döda gärningar skapar dåligt samvete. Vi går vidare till döda gärningar som föds utifrån eget intresse. När vi gör saker för Gud och det här träffar mig, så jag skulle vilja att någon annan pratar om det just nu. Usch, vet ni. I andra krönikaboken 29 kapitel till 32 kapitel beskrivs en konung i Israel som heter Hiskia. Fantastisk konung. Gjorde reformation i Israel som ingen annan konung lyckades med. Det står om honom att allt vad han företog sig, allt lyckades honom. Och han jämförs liksom med de absolut bästa. Står det skrivet där i kapitel 32, verserna 30-31. Lyssna på det nu, det är obehagligt. Kapitel 32, verserna 30-31, så står det skrivet så här om Hiskia. Står skrivet så här. Det var också denne Hiskia som täppte utlopp och ledde vattnet ner väster. Hiskia lyckades väl med allt han företog sig, så också när det gälldes sändebuden från Babyloniens furste som sänds till honom för att förhöra sig om det undret. Han blev helad, fick 15 år av livet och så vidare. Och då står det skrivet så här. Gud hade övergett honom och satt honom på prov för att utröna hans innersta tankar. Det är jobbigt det här när Gud börjar pröva oss och prövar varför vi gör vad vi gör. Det står skrivet att sändebuden kom och frågade honom, ville höra om vad Gud gjorde i hans liv. Han visade guld och silver. Och då kommer profeten och säger, lyssna Hiskia, allt som du har visat dem kommer att försvinna. Vet ni hur han reagerar? Han säger, det är gott budskap. Bara det är fred så länge jag lever. Gode Gud. Allt vad han gjorde, gjorde han för sitt eget namns skull. Jag skulle vara hycklare om jag inte nämnde det här som jag ska nämna nu. Ibland, och det är inte så sällan, när jag gör något, så någonstans inom mig så ser jag min gömda motiv. Jag ser att jag någonstans djupt inom mig längtar efter att folk ska prata väl om mig. Att folk ska säga denna stojan. Då skäms jag. Då förstår jag att det är döda gärningar. Och vet ni vad? Ska jag vara helt ärlig? Ibland tänker jag så här. Egentligen är jag totalt okapabel att göra något gott för någon annan utifrån helt och hållet obesmittad motiv. Jag är okapabel. Ska jag sluta göra gott för andra då? Nej. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra då? Jag ska säga till Gud, det här gör jag för dig. Hela mitt gamla, min gamla natur ropar efter godkännande, erkännande. Men jag kan inte springa ifrån det. Gud, Fader, jag är i Kristus. Den goda intentionen ser du. Den oförmåga att förverkliga det på rätt sätt ser du. Den täcker korset. Den där tackar jag dig för det kan inte komma från mig ändå. Vänner, hör ni vad jag pratar om? Det var en broder som sa till mig för något år sedan. Han sa så här, Stojan, jag längtar efter att vittna om Jesus mycket mer. Då sa jag till honom, men sätt igång. Då sa han, nej, jag är så rädd att jag gör det för min egen ära. Då sa jag till honom, vet du vad? Skulle jag tänka som du så sätter jag Jesus-tejpen på munnen. Silvertejpen. För att jag, hör mig, det är det fienden vill, lyssna. Fienden vill att vi ska hela tiden återvända till våra motiv. Och självklart att vi måste rannsaka dem. Men jag kan inte dag och natt undra om mina motiv är helt och hållet rena innan jag gör något. Då skulle jag, även om jag gjorde något utifrån rent motiv, ge ära åt mig själv och säga, äntligen har jag gjort det utifrån rent motiv. Det är det här som jag säger, det är hopplöst. Och det kristna tron är sådan. Den är totalt omöjlig. Hur ska man behaga en allsmäktig, allvetande, en fullkomlig Gud utifrån det här skräpet som en människa är. Jag tänker på en av världsledarna. Vill inte nämna namn. Det här har jag sett på tv faktiskt. Så det är inte att jag, han sa så här. Han har skrivit till och med en bok om det. Nu har jag avslöjat honom. Om givande. Och när de intervjuade honom så sa han på tv, ge för din egen skull för att du ska känna dig tillfredsställd. Uff. Ge för din egen skull, mata egot. Skulle Herren sagt till honom, det där kan du begrava, det där betyder ingenting för mig. Jag minns ett möte, ser mig sitta nu i Amerika när vi bodde där. Vi var på ett möte och det kom kollekten. Jag menar, om det finns någonting som kan föra oss in i döda gärningar, det är kollektalet. Okej, okay. Och jag minns vi satt där, en nybyggd kyrka som kostade 20 miljoner och pastor kommer och talar om kollekten. Halleluja. Tror ni att han gjorde som vi gör i Skogakyrkan? Nu tar vi kollekta, men nej du, käre Gud. Han började prata, och jag, när de sa nu är kollekten, tog jag mina 2000 dollar, nej, 2000 öre, nej, okej, okay. En slant. Okej, okay. Jag tog det som jag kände i mitt hjärta att jag skulle ge. Och sen, ju mer han pratade, desto mer började vad? Tack. Desto mer började samvetet verka. Ja, du ser det. Det där djävul. Och så tog jag mer pengar, självklart. För att det var sån kärleksbudskap så du kände att om du inte ger lite mer så är du det värsta människa i världen. Och ja, när kollekten kom så satte jag. Och på en gång när jag satte in det så hörde jag en röst. De där pengar är värdelösa i mina ögon. Du gav det därför att han manipulerade dig. Inte därför att ditt hjärta ville. Håll dig till den summan som ditt hjärta säger dig. Jag ska avsluta predikan, inte nu, men när slutet kommer med detta. Jag ska bara säga en annan sak som gör att vi... Jag menar, tänk på den undervisningen som vi har varit utsatta de sista 20-25 år. Tänk på missbruk av Guds ord. Speciellt angående pengar. Käre Gud i himmelen, som att Gud är den värsta ockergivare, eller hur säger man det? Den som ger lån med ocker, va? Gode tid, lyssna. När man predikar de där verserna, om du ger så ska Gud ge tillbaka, men ge inte då. Ge därför du älskar. Käre Gud, hur många av oss har inte offrat i onödan? Jag minns en broder som sa till mig, han var på ett möte. Det var så mycket press på att giva. Och ni som har inte pengar, skriv löftet. Och han skrev på, jag vet inte hur många, tiotusentals kronor. Och sen kom han hem och förstod att han gjorde fruktansvärt misstag. Därför att han var manipulerad. Och då vågade han i alla fall ta telefon och ringa tillbaka och säga, jag ångrar det där. Tack och lov. Okej, hör mig nu. Vänner, vi kan inte göra business med Gud. Men vet ni vad? Det finns inom oss detta. Ni vet att när Jesus kallade, liksom, när han kom till den där rike mannen, ni minns det, jag ska nämna honom två gånger nu snart. Och då säger han till honom, han säger, Herre, vad ska jag göra för att få evigt liv, komma in i ditt rike? Och Jesus säger till honom, håll buden och så vidare. Då säger han, jag har gjort allt detta. Då säger Jesus, lyssna, sälj allt vad du äger och kom och följ mig. Och han blev ledsen. Och då säger Jesus hur svårt det är för en rik man att komma in i Guds rike. Och då kommer Petrus på en gång i Matteus 19:27 och säger, okej, vi har lämnat allt, vi följer dig. Vad ska vi få? Men Petrus, hörde du inte nu precis? Ja, men vänta nu lite, ska jag offra allt och inte få något? Och Jesus är så schysst, så han säger, du kommer få 100 gånger mer, det där och det där, allt. Och igår morse när jag läste så blev jag lite häpen över versen. Därför att Jesus säger, var och en som har lämnat sin hustru och sin allt, han ska få 100 gånger tillbaka. Tänkte, kära någon. Det räcker med en. Okej. Och så det döda gärningar när vi gör saker för att Gud ska ge oss tillbaka. Jag har en gång i mitt liv gjort det. Faktiskt, men jag vet varför. Därför jag blev så lurad av den där predikanten. Så jag sa till Gud, jag ger dig det här, men jag ger till dig. Och ge mig 5 gånger, 10 gånger tillbaka bara för att jag ska inte bli lurad så här. Och jag fick det, men jag har aldrig mer sagt, Gud, här får du, sen får jag. Eller olika intresse. Olika, det bör inte vara bara pengar. Okej. Nästa dödgärning är egna initiativ. När vi tar egna initiativ och ber Gud att välsigna det. Ishmael. Okej? Gud gav löftet. Abraham fixade saken. Och sen kommer Gud till Abraham och säger, nu ska jag uppfylla vad jag har sagt. Och vad säger Abraham? Nej Gud, det är bra med Ishmael, bara du välsignar honom. Säger Gud, nej, det är inte bra med Ishmael. Det är du som har gjort det. Det är ditt initiativ, inte mitt. Ingen fördömer sig vad jag ska säga nu. Ingen. Tro mig, vi är på väg, vi lär oss. Men jag tänker ibland på våra gudstjänster. Jag har sagt det redan tidigare. Okej, vi måste ha något program, eller hur? Men tänk om den helige ande har något annat program. Jag minns alltid det där brodern som är hemma hos Herren. Han predikade i Södermalmskyrka för kanske 50-20 år sedan. glömt hans namn, i Kensington Temple var han pastor. Och han berättade det här när han skulle precis liksom läsa välsignelse över gudstjänsten. Och han går fram och skulle liksom säga välsignelse, så hör han en röst som säger till honom: var i programmet är min punkt? Och han bara visste. Gud talar, Guds ande talar. Så hör han andra meningen: ge mig 20 sekunder i programmet. Jag vill visa dig något. Han blev skraj. Vet ni, när pingstpastorn blir rädd att han ska bli avskedad för att han lyder den heliga ande, då är det illa. Han gick fram och sa till församlingen: jag upplever att Gud har sagt att vi ska ge honom 20 sekunder. Han knappt avsluta mening. En person som de tog till kyrkan som låg totalt paralyserad på båren, bara hoppar upp, helt frisk, helad. På balkongen uppe ramlar av tumören. Tumörer och cancer försvinner på 20 sekunder. Vänner, låt mig få, jag kommer att tjata om det. Låt mig få uttrycka min längtan. Utan att sätta något fördömelse över våra samveten. Jag längtar efter gudstjänsten när vi kommer hit och ingen vet vad vi ska göra. Och alla springer som galna hit och dit. Va? Nu är det söndagsskola. Nej, det är inte söndagsskola. Nu är det. Nej, det är inte det. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om den helige andens ledning. Vi har varit med om någon gång här när Guds ande ändrade vår gudstjänst. Det minns ni några, eller hur? Är någon som minns? Två stycken, kära Gud. Ja, vi minns det. När Gud ändrade på allt. Jag minns lovsångsteamet som tittade på mig och sa: nu är det din tur att predika. Tänkte, vilken min tur? Det är min otur om jag går fram. Jag var med om nu när jag var i Kroatien på en gudstjänst och talade. Och killen som, han är ganska profetisk, den där grabben. Och han kom och sa till mig: okej, nu är det din tur, liksom visar mig med gester. Och så säger han till mig, och jag nästan började be för sjuka. Och jag sa: men be. Ja, men är det inte du som ska predika? Vilken jag, sa jag. Om Guds ande säger till dig att nu ska du be för sjuka. Och han är ingen sån som hör hela tiden. Ni vet, det finns vissa som måste alltid gå fram. Jag minns en gång när en broder kom tre gånger och avbröt gudstjänsten. Jag sa till honom en gång när lovsången pågick: vänta lite, ser inte du att Gud gör något? Nej, jag måste säga. Kära Gud, liksom. Men där mannen är inte sådan. Så jag sa till honom: bara fortsätt. Och jag kände att det var rätt. Och då, det där var fint. Jag berättar bara därför att jag ser ett modell i det. Då när han skulle då börja be för sjuka efter en lovsång till, så tar han mig i handen och drar mig fram. Jag tänkte, vad i hela världen vill han nu? Ska han liksom för att få lite pondus knuffa pastorn först på golvet? Så att, nej, liksom. Men vi är så pass goda vänner så jag hade inget problem. Och så började vi be tillsammans för folken. Jag förstod vad han gjorde. Jag förstod i anden. Oj, vilken terminologi nu, va? Men jag förstod det faktiskt. Och jag sa till honom: du gjorde det här, varför, sa jag. Jag ville ära dig och den gåva du är. Och jag sa till honom: det är det som jag gjorde med dig. Jag ville ära dig och denna gåva som Gud gav dig. Det är därför jag sa till dig, kör på. Och då sa jag till folket: hör ni, det är det här som har hänt nu. Och det här behöver vi lära oss, vänner. Hallå? Ja, men vi behöver lära oss det här. Och när vi börjar lära oss detta och inte syssla med döda gärningar. Nej, nu ändrar vi inte den här punkten. Nej, men om Gud vill att vi ska ändra. Nej, lyssna, jag promoterar inte någon kaos i den helige andens namn. Vissa tror att ju mer skrik, gap och hopp och studs och jag vet inte vad, desto mer Guds närvaro. Vad pratar vi om, kära Gud? När Gud får ta hand om gudstjänsten, då behöver ingen gå fram och säga: känner ni att Gud är här? Ja, men när Gud är på riktigt här, då håller vi munnen stängd allihopa. Okej, döda gärningar, egna initiativ och så vidare. Näst sista saken. Näst sista. Död gärning i form av slentrian. Eller att göra saker på ett sätt där hjärtat inte är med. Jeremia 48:10. Förbannad. Oj, oj, oj. Vilket ord. Förbannad den som inte ivrigt utför Herrens verk. Okej. Stojan, kör på. Kör på, du är redan. Adios. Syskon, vänner. Jag börjar prata nu. Tänk till exempel på lovsången. Vi har olika smak. Vi har olika personligheter. Gud respekterar det. Ingen ska tvinga någon i någonting. Okej. Men jag tror att det är så här. När vi tittade, hur många av er tittade på Sverige-Ryssland-hockeyn häromdagen? En del. Jag bad den tiden, bara ni vet. Nej. Men hur många av er, när Sverige gjorde 3-3, sa så här: underbar, de gjorde tredje målet. Hur många? Ingen. Du gjorde så. Ola, kära någon, är du svensk? Okej, ni vet vad jag vill komma åt, eller hur? Inte sitter man där när Sverige jämnar ut och ser: fantastiskt, de är utjämnade. Men varför ska man sitta då i gudstjänsten och lovsjunga Gud? Lyssna nu, jag ser inte att du ska stå upp. Jag sätter inget beteende som måttet. Tro mig. Jag har inte rätt att göra det. Jag har inte mandat. Jag vill bara säga en sak. Oberoende om jag sitter eller om jag hoppar på piano där så här. Oberoende vad jag gör. Om hjärtat är inte med. Adios. Döda gärningar. Men om jag kväver hjärtat. Det är inte bra. Och jag vet en sak. Gud vet det bättre än jag. Jag tror att det finns en del av våra hjärtan som fortfarande behöver ges till honom. Både i lovsången och i vardagen. I allt vad vi gör. I Kolosserbrevet står det skrivet i kapitel 3, verserna 22-23. Allt vad vi gör ska vi göra så som vi gör för Herren. Hör med vad jag säger. Jag måste erkänna, om jag behöver någon till min kristna liv, det är att bli döpt i ivrighet igen. Nej, Stan, vi tycker att du ska bli döpt med lugn och ro, eller hur? Jag kanske i mina händer. Men mina händer är inte alltid uttryck för mitt hjärta. Låt oss inte göra Guds verk av slentrian. Jag vet att jag har varit i en period i mitt liv när jag lurades. Och jag ser inte nu för att rättfärdiggöra mig. Jag ser ärligt, jag lurades i det här. Okej, nu går vi. Vi gör det och sen adios. Vänner, må Gud själv komma till oss med hans ivrighet på nytt. Med visdom, med visdom. Ordspråksboken säger där att ivrighet utan visdom är skadlig. Och vi vill inte vara ivriga och bara gå så vidare. Okej, okay. Så hela grejen, det sista. Hela saken som det handlar om, det är egentligen våra motiv som är viktiga. Det är motiv som avgör om gärningarna är döda gärningar eller om de är gärningar som behagar Gud. Och jag har aldrig tänkt på det. Lyssna nu, det här sista som jag gör nu. Det står skrivet i 1 Korinthierbrevet 4:5 att Gud utrensakar våra hjärtan och våra avsikter eller uppsåt. Han dömer vår uppsåt. Liksom. Varför har du gjort det? Ni vet, okej, grabbar, nu om jag säger det. Man köper liksom en bukett rosor klockan 6 på kvällen och kommer till frugan. Det är bara du ska veta att jag älskar dig. Vad har du i tankar? Ja, men jag bara älskar dig. Ja, okej. Okay. Ja, bra. Okej, okay. Lukas evangeliet, lyssna nu. Kapitel 18, verserna 18-22, det där rike mannen, unge mannen som kommer till Jesus. Och lyssna vad Jesus säger till honom. Om du vill komma in i Guds rike, då ska du sälja allt du har och du ska komma och där, jag läser det här. Jesus svarade så här, vers 22. Ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut dem och de fattiga, så får du en skatt i himlen. Så får du en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Okej, okay. Det första. Jesus säger, sälj allt. Nu går vi till andra exempel. I kapitel 19, i verserna 8-9, Zacchaeus, lille tulltjänstemannen, han var rik också. Han var rik, det står skrivet att han var rik. Han, när Jesus kommer och ser honom i trädet, då ser Matteus till honom verserna, 8 och 9 sa jag, eller hur? Ja, lyssna. Jesus ser till honom för så här Zacchaeus, jag ska vara i ditt hem idag. Och Zacchaeus då ser till honom i vers 6 att han tog emot honom med glädje och sen alla mumlade där och så säger han till honom i vers 8. Han ställde sig upp och sa till Herren, hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Jag har aldrig tänkt på det. Säger Jesus, Zacchaeus, det räcker inte, hela. Nej, han säger inte ett ord. Han bejakar totalt Zacchaeus. Han protesterar inte en sekund. Och om den här unge, rike mannen sa till honom, men Jesus, vad då? Ja, allt och han bara halva. Varför? Det är orättvist. Det är det här som är konstigt. Lyssna på mig nu, vänner. Det här är viktigt för vår sam. Det här är konstigt. Jesus visste vad unge mannens problem var. Zacchaeus hade inte samma problem uppenbarligen. Ja, men han behöll denna skurk halva. Men han gav av glatt hjärta halva. Och Herren sa, inte ett ord. Gott samvete. Han gjorde det med gott samvete. Nu går vi till det här. Apostlagärningarna 5. Första 5 verser. Ananias och Safira. Folk sålde sina ägodelar, satte framför apostlar. Ananias och Safira kommer och Petrus säger till Ananias i vers 3 där. Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den helige ande och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var det inte din så länge du ägde det? Och förfogade du inte över pengarna när de var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Vid de orden föll han död och hans hustru därefter. Här har vi, jag har aldrig sett det här sambandet mellan de här händelserna. I ena tilltalar han att han ska offra allt. Andra accepterar han att han vill ge halva. Tredje faller döda. För de gav inte allt? Nej, inte därför. Utan därför att de ville framstå som något som de inte var. Döda gärningar. Troligtvis död samvete också. För de tillät inte den helige ande tillrättavisa dem innan det hände. Och de faller döda. Jag tror de är i himmelen, men Gud ville bara att det ska etableras en ärlighet i början. Okej, okay, där är vi. Andra Korintierbrevet, sista versen. Kaffe därefter. Vet ni varför jag predikar så här länge? Det är för att jag predikar en gång i 2 månader. Så jag tänker ta allt på en gång. förrätt, huvudrätt, efterrätt och lite liksom käk efteråt också. Okej, andra Korinthierbrevet kapitel 9, verserna 7-11, säger så här, kapitel 9. Och det är, och igenom givandet, men tänk inte bara det, på, det är bara givandet. Han säger så här, var och en ska ge så som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare. Liksom, jag vill bara undersöka en gång till. Anledningen varför vi i Skogakyrkan pratar inte om kollekten är precis i det här versen. Vad hjälper det? Håkan, jag vet inte om du var och Lena, om ni var på den tiden i Askmundskyrkan, men jag kommer aldrig glömma det här. Jag har gjort det två gånger. En gång lyckades det bra, en annan gång var det inte bra för att jag ville kopiera första gången. Jag minns i Askmundskyrkan, jag kom från en semester i Jugoslavien, kände mig väldigt syndig. Och KG Andersson kommer och säger, Stojan, vill du säga något för kollekten? Och tro mig, jag avskyr kollekthallen. Jag avskyr dem. Varje kollekthall som är längre än 30 sekunder är köttet. Men det här gången, av någon anledning, så började jag be i tungor. För att jag sa till Gud, vad ska jag säga? Och jag började be, ärligt sagt, jag började be riktigt. Och sa, Gud, vad ska jag säga? En distinkt röst säger, säg till folket att tömma sina plånböcker. Och i Aspnekyrkan, där 92% är ingenjörer, doktorer och jag vet inte vad. Alla liksom, där går det hem på en gång, liksom, ni vet. Jag menar, i vissa sammanhang kan du stå på huvud och babbla hur mycket du vill. Antingen du är genomskådad eller ignorerad. Men jag visste, det här var Gud. Så jag gick fram. Och till saken hör att jag, den fattiga evangelisten på den tiden, hade ganska mycket pengar i min plånbok. Och jag frågade, herre, angår det alla eller bara dem? Jag går fram, jag minns, jag böjde mina knä, jag blev så berörd av att Gud har frälst mig. Att Gud har gett oss evigt liv. Så jag, det var inga religiösa tårar, jag sa bara, syskon. Jag upplever att Gud har sagt att vi ska tömma plånböcker. Kollekten blev 32 000 i cash. Och ett löfte på 30 000 som kom på en gång in. 62 000-3 000 kronor. Jag vet inte om på en vanlig gudstjänst någon gång kom så mycket pengar in. Sen var det kaffe efter gudstjänsten. Och jag såg att alla går hem. Och jag sa, ge mig mikrofonen tillbaka. Så sa jag, hör ni, jag förstår att ni har inga pengar. Men församlingen har råd att bjuda på kaffe idag. Och alla drack kaffe. Och sen när vi bodde nere i Helsingborg, eller i Ramlösa kyrka, så fick jag för mig att jag ska göra om det här. Glöm det. Död gärning var det, inget annat. Jag försökte till och med få en religiös röst, men det blev hes istället. Okej. Det som är fött av anden, det är anden. Det som är fött av köttet, det är kött och adios. Sen kan du ropa hur mycket du vill att det är Herren. Okej, vänner. Kristi blod renar oss från döda gärningar. Och från dåliga samvet. Jag ser att ni inte vill gå, så jag fortsätter. Ska vi be tillsammans? Fader, jag vill bara tacka dig för ditt ord. Jesus, Jesus. Herre, du har befriat oss från alla dessa religiösa ansträngningar att behaga en Gud som inte går att behaga faktiskt. Inte därför att du är någon konstig Gud, utan därför att du är helig och din standard, dina mått är så långt utöver våra. Herre, jag ber nu att du befriar oss ifrån dåliga samveten. Jag ber, Herre, det här ordet som har blivit uttalat, det är ditt ord, Herre. Jag hoppas att jag inte förstört något. att det ordet ska verka i våra själar, i våra samvete, i våra liv, i vår tankevärld och sätta oss fria. Så att vi bör inte syssla med oss själva hela tiden, utan att vi kan tjäna det med glädje, fria att tjäna andra människor istället för att kämpa för att behaga dig och vinna din gunst eller ditt erkännande. Herre, jag bara ber att du bryter fruktan i våra liv. Att du bryter fruktan i våra liv att vi är hela tiden odugliga i dina ögon. I Jesu namn. Amen.